Roligt att få vara tillbaka på Trunnagården. Väldigt härligt att få komma hit. Precis innan jag gick till stationen i Stockholm för att ta tåget hit så sprang jag ihop med en av legenderna i svensk kristenhet, nämligen Stanley Sjöberg. Han kom upp till vårt kontor. Så vi pratade en liten stund och kommenterade det faktum att vi lever i en tid där det pågår väldiga brytningar i hela kristenheten på ett sätt som ingen tänkte sig för 10, 15, 20 år sedan. Så om man hade förutspått dem så hade man nog blivit utskrattad. Det är en massa brytningar mellan evangeliskt och katolskt. Hur ska vi förhålla oss där? Det är brytningar kring vad är kristen tro? Där en mängd röster fortsätter att tömma kristen tro på sitt innehåll. Vi kan tänka på hela diskussionen runt den nya ärkebiskopens teologi där hon väldigt tydligt har satt frågetecken kring tanken på jungfrufödelsen och på tanken kring Jesus som den enda vägen till Gud och öppnat möjligheten för att en muslim som tillber den enda guden har kontakt med Gud utan tro på Jesus. Jag kan tänka på diskussioner som försiggår kring ska den kristna församlingen vara en profetisk röst och också kalla samtiden till omvändelse. Ska vi avslöja synd eller ska vi är församlingens uppgift att förkunna nåd enbart? Så det är en diskussion här om vad är förhållandet mellan lag och evangelium? Och ska församlingen förkunna båda sidor eller bara evangelium? Så det bänder och drar och bryter på alla möjliga håll och kanter. Och vad det här landar, det är ju ingen av oss som vet. Men det är, för att det ska landa rätt så kan man veta en sak. Det är att vi behöver hitta tillbaka till Guds ord och brottas med de här frågorna utifrån Guds ord. Det är en sak man kan veta. Och därför känns det väldigt viktigt och bra att vi har den här helgen just för att titta på fundamentet som vi måste utgå från när vi ska jobba med alla andra frågor. Det som jag kommer att göra, det är att här ikväll försöka göra en analys av själva bibelsynsfrågan. Och jag kommer att göra två saker. Jag ska försöka ge en presentation av de olika bibelsyner som vi har runt omkring oss. Och försöka göra en analys av kristenheten i Sverige. Hur tänker man om Bibeln egentligen idag? Och så ska jag argumentera för en av bibelsynerna, nämligen den klassiskt kristna synen på Bibeln. Och sen imorgon så ska vi använda hela förmiddagen och titta på en konkret frågeställning, nämligen evangeliernas historiska trovärdighet, evangelietexternas sanningshalt. Ja, ska vi be att Gud ska vara med oss den här kvällen? Herre, vi tackar dig för att vi får vända oss till dig, vända oss bort ifrån oss själva och komma inför ditt ansikte och säga tack till dig, du som är vår skapare, som är vår frälsare och som är vår Herre. Tack för att du inte är tyst utan att du har talat och kommit oss till mötes. Tack för att vi har ditt ord där du vägleder oss, där du talar till oss, där du skapar tro, där du avslöjar oss och förnyar oss och bygger upp oss. Herre, jag ber dig att du ska vara med oss den här kvällen i vår gemenskap, i våra tankar, i vårt samtal och att du ska vara med oss den här helgen. Ber dig för din församling i Sverige, för kyrkan i Sverige, Herre, att det ska bli ett uppvaknande och att man kommer tillbaka till dig och till ditt ord. Vi ber dig för oss själva här att det ska vara sant om oss. Att våra liv utgår från dig och från det som du har sagt och gjort. Det ber vi om, Herre, i ditt namn. Amen. Jag gillar mycket det här bibelordet från Hebreerbrevets första kapitel och första två verserna, introduktionen till det mäktiga Hebreerbrevet. Och där står det så här: många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Vi som är kristna, vi tror på en Gud som kommunicerar, en Gud som talar, en Gud som inte är tyst eller avlägsen eller bortvänd, utan en Gud som har engagerat sig in i den värld han själv har skapat, som har engagerat sig för den mänsklighet som han har gett liv. Trots att vi har vänt honom ryggen, så har han kommit efter oss för att vinna oss tillbaka. Och i de här, vi kunde fortsätta att läsa härligt hur det fortsätter, men bara i de här två första verserna så har vi själva det som är grunden för kristen tro, nämligen hur Gud har talat genom profeterna. Det skrivna ordet, det inspirerade ordet. Gud har gett sitt ord till människor som har förmedlat det, talat ut det. Och så har det skrivits ner och så har vi tillgång till det. Det inspirerade ordet. Och så säger författaren, och nu vid denna yttersta tid har han talat till oss genom sin son, Jesus Kristus. Han som har skapat hela världen och som ska ärva allting som hela historien är på väg mot. Det inkarnerade ordet. Här har vi grunden för all kristen tro. Det inspirerade ordet, det inkarnerade ordet. Skriften och Kristus. Och då ska vi nu fortsättningsvis tala om den första delen här då. Det inspirerade ordet. Det är det som blir fokus. Sen kommer vi imorgon att titta på källmaterialet om det inkarnerade ordet. Alltså hur kan vi veta någonting om den här personen Jesus som påstås vara Gud inkarnerad i en människas gestalt. Så då ska vi titta på den andra delen. Men nu kommer vi hålla oss vid den första delen, det inspirerade ordet. Hur ska vi tänka om det? Vi tror alltså på en Gud som vill ha kontakt, en Gud som talar. Vi tror på uppenbarelse. Ordet uppenbarelse, vi har ju det i en av Bibelns böcker, uppenbarelseboken. Det grekiska ordet, apokalypso, det betyder att avslöja. Det används bland annat om man har en konstnär som har en bildkonstnär som har gjort en staty. Så det är ingen som har sett den mer än själva konstnären som har jobbat med den under lång tid. Och så kommer den stora dagen med vernissage. Då är det ett skynke över. Och så kommer alla människor. Och så kommer det stora ögonblicket när man avtäcker. Det som tidigare har varit dolt blir plötsligt synligt. Det som bara en person har känt till, konstnären själv, görs nu åtkomligt för alla och blir offentligt så man kan se det. Själva det avslöjandet, det är apokalypso. Nu uppenbara konstnären som man kan se. Och enligt kristen tro har Gud valt att avslöja det som han själv förstås har haft kunskap om, men som vi inte har en aning om. Var vi kommer ifrån och vart vi är på väg och vad Gud tänker och vad Gud känner och vad Gud vill. Och så har Gud tagit bort skynket så att vi kan veta. Det gör sig åtkomligt så alla kan få kunskap om vad som finns i Guds hjärta. Det är en fantastisk tankegång, eller hur? Det finns en Gud som har skapat oss. Och så är han inte bara tyst, utan han kommunicerar och avslöjar sig själv för oss. Drar undan skynket. Vi kan ju inte ställa några krav på Gud. Det ligger i sakens natur att om han är Gud och vi är skapade så kan vi inte befalla Gud och göra olika saker. Men man kan nog säga så här att det vore förvånande om Gud inte hade gjort det här avslöjandet. Det är på ett sätt naturligt att förvänta sig att om det finns en Gud som skapar oss, att han då också ska kontakta oss. Det vore nästan förvånande om man inte hade gjort det. Tänk själv på när vi blir upphov till nytt liv. Om man har förmånen att blivit förälder. Det vore väldigt konstigt om man inte avslöjade sig själv för sina barn. Om man inte sökte kontakt med dem som man har blivit upphov till. Vi vet ju att sådana situationer för sig kommer. Och att det kan hända att en förälder dör och inte kan ta kontakt, eller det händer att föräldrar inte vill, men då tycker vi ju det är sorgligt. Det är något som är fel. Det naturliga är ju att om en person blir upphov till nytt personligt liv, så söker man kontakt och visar vem man är. Jag kan tycka det är, att man kan tänka sig om Gud också. Jag vore förvånad om man inte hade sökt kontakt. Ännu mer så eftersom han har skapat oss till varelser som är fulla av frågor som bara han kan svara på. Varför finns vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Hur ska man förstå sig själv? Vad händer med hela kosmos? Alla människor genom historien har ju grubblat över detta. Vad händer när vi dör? Och varför finns döden? Det vore nästan grymt om Gud skapade en frågande varelse. Och så sitter han bara där helt, tittar på när vi famlar efter allting, eller hur? Igen säger jag kan inte ställa krav på Gud att han ska tala till oss. Men jag tycker det är naturligt att hålla ögonen öppna. Har Gud talat någonstans? För jag skulle nästan förvänta mig att han vill söka kontakt med oss. Och nu säger kristen tro, han har talat. Han har valt att avslöja sig och blotta sitt hjärta för oss. Och han har gjort det genom att tala genom profeter och apostlar, så vi har hans ord. Och sen genom att komma själv till oss i en historisk gestalt, Jesus från Nasaret. Så vi tror på en Gud som har talat, inte på en tyst Gud, inte på mystikens Gud som är liksom bortom allt som... Vi tror på en Gud som har talat och gjort sig åtkomlig. Det är klart att det finns dimensioner av Gud som är bortom allt vi förstår och känner till, men Gud är den uppenbarade Guden. Nu har han valt att göra det på ett speciellt sätt. Han kunde ju ha släppt ner en bok från himlen, som islam säger att Koranen. Då är det ju så att då sänder Gud, Allah sänder en ängel enligt Koranen till Muhammed, och ängeln läser upp, förmedlar vad som står i en himmelsk Koran. Och sen så skrivs det av och så får vi en jordisk Koran. Och då är den mänskliga delen där, den blir helt försvinner. Alltså det är människorna som är involverade i det här, det blir bara sekreterare som skriver ner. Så har enligt Bibeln Gud inte valt att göra, utan han har valt att arbeta med och genom människor. Så att han har väglett och inspirerat människor att skriva ner. Och därför är Bibeln en mänsklig bok. Den har någonting, 1500 års tillkomsthistoria. Ungefär 40 olika författare. Alla sorters genre, alltså litterära stilarter. Poesi och berättande text och vishetslitteratur och vildsinta stilarter som man kallar för apokalyptik, som Uppenbarelseboken och delar av Daniels bok. Alltså det liknar modern fantasy med vilddjur och sånt där. Han har valt att använda olika författarpersonligheter. Man behöver inte vara litteraturvetare för att märka skillnaden mellan Johannes och Paulus. Eller hur? De skriver på olika sätt. De har olika känsla i språket. Deras personlighet går igen. Han har valt att låta människor använda den tankeförmåga som han är den som har gett människan. Så Lukas är väldigt noggrann forskare som ställer samman ett material om Jesus. Han har gjort efterforskningar och sen systematiserat sitt material och så presenterade för oss. Så det här är en mänsklig bok. Och vi ska aldrig minimera den mänskliga sidan. Men det är också en gudomlig bok. Men Gud har valt att ge oss den här boken genom människor. Vad finns det då för alternativ när man ska tänka kring den här boken? Och här bänder det verkligen i svensk kristenhet. Hur ska man förhålla sig till denna bok ifrån Gud som samtidigt är skriven av människor? Vartenda ord är skrivet av människor. Ja, det är ju de 10 orden som är skrivna med Guds finger. Fast det skrevs ju på stentavlor och de har ju försvunnit. Så sen måste ju Mose ändå ha skrivit ner de här. Så ja, man får nog säga att varenda ord här är skrivet. Det har suttit en människa med ett skrivdon och skrivit ner vartenda ord. Så det är en mänsklig bok. Och så samtidigt är det då en kommunikation från Gud. Jag ska börja med att konstatera att alla kristna traditioner har tre faktorer som man måste ha med och som alla har med på något sätt. Men man strukturerar dem, sätter dem i lite olika relation till varandra. Om man ska jobba med bibelsyn så finns det tre faktorer som man måste ha med. Dels är det ju själva bibeltexten, skriften. Det är klart att en bibelsyn måste förhålla sig till vad som står i Guds ord. Det kanske kan låta förvånande, men alla måste förhålla sig till någon form av tradition. Alltså, ingen läser ju numera den här boken helt blankt. Som om man aldrig har hört ett enda ord om hur den ska utläggas. Alla kommer ju till den med någon sorts förförståelse som är någon sorts tradition. Alltså, om man är baptist så har man ju hört vissa utläggningar. Och när man själv börjar läsa den så har man ju dem i bakhuvudet. Om man är katolik kommer man med hela kyrkans tradition. Så det går inte riktigt förneka att man står i någon sorts tradition. Och kristendom har funnits i 2000 år, man har utlagt de här texterna. Och det kan man ju inte bortse från. Vi är inte de första som läser den. Och det tredje är förnuftet. När man sätter igång och läser så har man inte bara en förförståelse som kommer från hur andra har läst det. Utan man måste använda sitt eget förnuft. Nej. Kommer inte igång med första ordet än så man inte kopplar på förnuftet, eller hur? Man måste ju tänka när man läser. Så som jag ser det så måste alla kristna förhålla sig till de här tre faktorerna. Det är ingen som bara har en av dem. Så när vi som evangeliska kristna säger skriften alena, så menar vi inte att vi använder aldrig förnuftet och vi är frikopplade från all form av tradition. Vi menar faktiskt någonting annat med skriften alena. Jag ska komma till det. Det som är grundfrågan här, det är av de här tre faktorerna, vilken är den yttersta auktoriteten? Vad är det som ytterst sett ska bestämma? Som ska avgöra, som ytterst ska forma? Och då säger evangelisk kristendom eller protestantisk kristendom, och här har jag använt det lite modernare ordet evangelikal kristendom, men det är ju det som går tillbaka till reformationen. Då säger man, det är skriften alena, alltså enbart skriften, som är den yttersta auktoriteten. Men varje förståndig kristen är ju förstås öppen för att lyssna till traditionen, för att lära sig av vad kristna har sagt och tänkt genom historien. Men man är inte bunden att lyda eller följa det. För kristna har ofta varit förvirrade och vilsna i historien. Medan andra förstås har haft djupa insikter. Så en evangelisk hållning är ju att man säger, som auktoritet, som ytterst bestämmande, så är det skriften och bara skriften som vi är bundna av. Men vi lyssnar till traditionen, vi använder vårt förnuft. Men det är skriften som har sista ordet. Den katolska synen, det är ju att man säger att det är skrift och tradition tillsammans, så som det uttolkas av läroämbetet. Och därför så hamnar ju auktoriteten ytterst i läroämbetet och ytterst hos påven. Men påven tillsammans med biskopar och så blir det läroämbetet. Det är den yttersta auktoriteten. Så de har alltså en annan punkt. De säger ju inte att vi ska inte läsa skriften. De har ju med skriften. Men den ska förstås i ljuset och höra ihop med traditionen. Och traditionen och skriften ska uttolkas av läroämbetet. Och så blir det läroämbetet som är auktoritetspunkten. Och den liberala synen, som vi har runt omkring oss i mycket av svensk kristenhet, det är ju att man då sätter förnuftet som högsta auktoritet. Och det blir ju alltid det av samtiden präglade förnuftet, för det som vi uppfattar som förnuftigt är ju i hög grad det som är majoritetsuppfattningen i just vår kultur. Det som har bedömts som förnuftigt har ju varit väldigt olika i olika epoker, eller hur? Därför att vårt förnuft blev så präglat av vad kulturen tänker just nu. Så av de här tre, då ser man att här finns liksom tre stora grupper. Alla tre använder samtliga liksom skriften, traditionen, förnuftet. Men man är inte överens om vad som har det slutgiltiga ordet. Vad som är auktoritet. Är det skriften? Är det traditionen tolkad av läroämbetet? Eller är det det individuella förnuftet präglat av kulturen? Så det här är ett första sätt att försöka få grepp om de här frågorna. Vi har tre olika inriktningar som strukturerar de här tre faktorerna på olika sätt när det gäller vad det är vår yttersta auktoritet. Om man vill försöka göra en ytterligare lite fördjupad analys och gå lite noggrannare tillväga, så skulle man kunna göra så här. Och nu ska jag fördubbla analysverktygen här, eller fördubbla alternativen. Om jag tittar på svensk kristenhet, så skulle jag säga att det finns kanske sex olika bibelsyner. Om jag skannar av liksom svensk kristenhet, hur tänker man om Bibeln, så finns det sex olika förhållningssätt. De kan gå in i varandra, de går att kombinera på lite olika sätt, men jag tycker ändå det är relevant att säga att det finns sex grupper. Och då ska vi börja med gruppen som har kanske lägst förtroende för Bibeln, och så går till gruppen de som har högst förtroende. Så det blir en stegrad skala här i relation till förtroende för ordet. En liberal bibelsyn. Liberal, det ordet betyder ju fri. Har med frihet att göra. Och en liberal bibelsyn, det är ju en bibelsyn som känner sig fri i förhållande till formuleringarna i Bibeln. Alltså att det står en viss sak i en vers binder inte, är inte auktoritativt. En liberal bibelsyn, man är fri i förhållande till Bibelns texter. Man kan mycket väl säga att det står i Bibeln, men det gäller inte oss. Ja, så tänkte Paulus, men det behöver inte betyda någonting för oss. En liberal bibelsyn. Då menar man att det här inte är en uppenbarelse. Detta är inte ett avslöjande från Gud. Utan man tänker, Bibeln är inte Guds ord, utan det är människors ord om Gud. Det är inte ett ord från Gud till människan, utan det här är människors ord om Gud. Mose har formulerat vad han tänkte om Gud. Jesaja har formulerat vad han tänkte om Gud. Paulus har formulerat vad han tänkte om Gud. Och du och jag kan formulera vad vi tänker om Gud. Det är ingen principiell skillnad. Det är människors ord om Gud. Och eftersom det är människors ord om Gud, så är det ju självklart att det kan vara fullt av felaktigheter. För vi människor tänker förvirrat och vi ändrar oss och vi förstår inte. Så det är självklart att det finns en massa fel i Bibeln. Och då kan man säga som K.G. Hammar att det finns ju stora delar av Gamla testamentet som vi ska placera i historiens skräpkammare. Alltså det är helt enkelt, det har förlorat sitt värde. Så vi ska bara egentligen flytta undan det så. Sätta det in ett soprum. Andra alternativet. Det är en existentiell bibelsyn. Då utgår man från den liberala bibelsynen. Det här är människors ord. Men så känner man att det är lite för krasst. Det är liksom lite för cyniskt att bara säga det här är människors ord. Utan då tänker man så här, det här är människors ord. Men Guds ande kan använda. Och Guds ande väljer ganska ofta att använda just de här i och för sig mänskliga och felbara orden. Men Gud väljer att låta dem bli till liv för människor. Så Bibeln är inte Guds ord, men den kan bli det. Och så kan man ju förstås se i historien att det är väldigt vanligt, det som Björn nämnde här, att människor, man läser i Bibeln och så plötsligt glimmar ett ord till. Plötsligt drabbar ett ord en. Plötsligt blir man antingen uppmuntrad eller avslöjad. Eller det händer någonting när man läser de här orden som inte händer när man läser andra ord. Så man känner att Gud talar till mig genom ordet. Och så vill man göra rättvisa åt det utan att förändra själva grundhållningen. Det är människors ord och därför fullt av felaktigheter. Men så kan då Gud fortfarande använda orden. En instrumentell uppenbarelse. Det kan bli Guds ord. För det tredje, och nu tar vi ett principiellt viktigt steg. Jag har kallat det här för en centrerad bibelsyn. Det kan vara inte ett riktigt bra ord, men då får vi en grupp som säger, jo men det här, det är inte Guds ord i sin helhet, men det innehåller Guds ord. Här finns verkligen någonting som är ord ifrån Gud och som Gud själv backar upp. Så har vi ett principiellt steg. Då börjar man räkna med Gud har talat. Men man vill inte säga det om helheten, utan man gör liksom avgränsningar. Den här boken innehåller Guds ord. Så då har vi en innehållslig uppenbarelse. Det finns ord från Gud. Och de orden gäller. Och då blir det en bibelsyn där man försöker ringa in. Det är det här som är Guds ord. Det är det här som gäller. Man försöker hitta ett centrum där man säger, detta backar Gud upp. Och sen finns det då saker i marginalen, i periferin, som man säger, ja, men här är det är ju människors, här går det mänskliga igenom och det felbara, det behöver vi inte ta på allvar. Man kan ju sätta de gränserna lite olika, men det, den principiella hållningen är, det finns ett centrum som är Guds ord och så finns det en periferi som vi inte behöver ta på samma allvar. Ja, det kan vi göra. Problemet är att då blir det svårt att, det var det dilemmat vi hade här, då blir det svårt att läsa där. Okej. För det fjärde, en reformatorisk eller evangelisk eller evangelikal bibelsyn. En inspirerad uppenbarelse. Då tar man nästa steg och säger, Bibeln i sin helhet är Guds ord. Den är inspirerad av Guds ande. Och därmed så backar Gud upp hela sitt ord. Och därmed så finns det inte felaktigheter eller saker som vi ska sätta i någon skräpkammare. Vi måste förstås tolka Bibeln och läsa den ordentligt och förstå dess inre sammanhang och så. Men rätt förstådd så är hela Bibeln är någonting som Gud själv backar upp. Det är människors ord. Men han har väglett dem så att det de har skrivit är precis det som han ville kommunicera. Så denna mänskliga bok, Bibeln, är samtidigt Guds ord. Och han står för det ordet. För det femte, en katolsk bibelsyn. Jag har kallat det för en institutionell uppenbarelse. Alltså då kombineras detta med institutionen kyrkan. Katolsk teologi har en hög syn på Bibeln. Och man hittar många texter som talar om att Bibeln är ofelbar. Så man säger att Bibeln är Guds ord. Den är inspirerad av Gud. Den är utan fel. Men så lägger man då till att Gud har fortsatt att tala genom kyrkans tradition. Och både Bibeln och traditionen, som är den sammanlagda uppenbarelsen, ska tolkas av kyrkans läroämbete, av institutionen. Så att uppenbarelsen förvaltas av kyrkans institution med påven på toppen. Så skillnaden här då mellan en evangelisk och en katolsk bibelsyn, det är inte huruvida Bibeln är sann, det är vi helt överens om. Utan det är den här frågan, har traditionen auktoritet och är det läroämbetet som ska tolka skrift och tradition tillsammans? Är det påvens och biskoparnas? Är det de som gör det åt oss andra? Det är där skillnaden går. Och till sist, det som man ofta kallar för en fundamentalistisk bibelsyn. Och då har jag skrivit en isolerad uppenbarelse. Och då menar jag så här. Då en fundamentalistisk bibelsyn säger att Bibeln är Guds ord, den är felfri. Precis som en evangelikal bibelsyn säger. Men här finns en dimension av att man sen isolerar Bibeln ifrån dess historiska och kulturella och språkliga sammanhang. Att man inte läser texterna tillräckligt mycket i deras sammanhang. Utan väljer att läsa Bibeln isolerad och ofta ensidigt bokstavligt. Också sådana avsnitt som inte ska läsas bokstavligt. Man har för lite öppenhet för kulturella och litterära genrer och så. Ja, här har ni en kategorisering, 6 olika bibelsyner. Om någon frågar var hör den ortodoxa kyrkan hemma, nu kommer det allt fler ortodoxa kristna till Sverige. Då får man säga att de har en ganska liknande syn som katolikerna, med undantag att de inte accepterar påveämbetet. Men de tänker också skrift och tradition. Och ger en stor roll då åt kyrkans läsning av texten. Men istället för att lägga betoningen på påven så lägger de mycket betoning på liturgin och hur texten används i det liturgiska sammanhanget. Men i grunden så har katoliker och ortodoxa kristna en ganska liknande syn på skrift och tradition. Och vi som evangeliska kristna säger nej, det är skriften som har auktoritet. Om jag ska förtydliga skillnaden mellan en evangelisk och fundamentalistisk bibelsyn så kommer det några punkter här. Ursprungligen är det så att en fundamentalistisk bibelsyn, eller det vi kallar för fundamentalismen, det började som någonting väldigt bra. Det är ett antal kristna som man reagerade mot liberal teologi och så började man producera en skriftserie som hette The Fundamentals, alltså det fundamentala, det grundläggande i kristen tro. Och det är en jättebra skriftserie, jag håller med om det allra mesta i den skriftserien. Men gradvis så blev det här en beteckning, fundamentalismen, inte bara på att man står för det grundläggande i kristen tro, utan att man isolerade sig kulturellt. Och att man läste Bibeln på ett förenklat sätt. Ni kommer inte kunna skriva av allt det här. Jag ska ge några punkter som John Stott, en anglikansk präst och väldigt duktig förkunnare. Han dog för ett par år sedan, men en av 1900-talets främsta evangeliska ledare. Han säger så här, vad är det som är typiskt för fundamentalismen? Han säger så här, en generell misstänksamhet mot akademiskt tänkande och vetenskap som ibland degenererar till en genomgående antiintellektualism. Alltså man har inte öppenhet för det akademiska, för tänkande eller för att liksom argumentera för positioner. För det andra, en mekanisk syn på Bibelns inspiration. Alltså att man tänker mer som muslimer, att de mänskliga författarna försvinner liksom bort, de blir som skrivmaskiner som Gud använder, eller som en sekreterare där Gud ger diktamen. Så att man då börjar förneka eller bortse från de mänskliga och kulturella elementen i skriften. Det leder till att man avfärdar bibelforskning och noggrann hermeneutik, det betyder tolkning, noggrann tolkning av skriften. Att man har en naiv bokstavlig tolkning av Bibeln som leder till en otillräcklig hänsyn till förekomsten av poesi, metaforer och symboler. Alltså man vill vara trogen mot Guds ord, men så blir man rädd för språkets rikedom när det gäller att använda symboler och metaforer och så. Just det. Ja. Det är de... Det är de viktigaste skillnaderna. Det som skiljer en evangelikal och en fundamentalistisk bibelsyn åt. Okej. Ja, här har vi de 6. Det är de som jag gick igenom här innan. De 6 olika, som jag ser det, de 6 olika bibelsynerna. Ja. Vilken bibelsyn ska man då ha? Har vi ett smörgåsbord av bibelsyn? Det var lättare förr. Då var det mycket enhetligare eller färre alternativ. Men som allting i vår tillvaro, allt ifrån att välja telefonabonnemang och elleverantör till hur ska man tänka om kristen tro, så blir allting, det blir en mångfald, eller hur? Det är så vår tillvaro fungerar. Hur ska man välja här? Vad är en rimlig bibelsyn? Titta här, är någon som får extra belysning. Härligt. Vilken service. Och då är det ju ingen hemlighet att jag står för en reformatorisk eller en evangelisk bibelsyn, en evangelikal bibelsyn, vilket ord man nu vill använda. Varför en evangelikal bibelsyn? Nu ska jag försöka motivera varför jag tycker att vi som Guds folk ska inta det förhållningssättet. Och det ska jag göra med ett par argument. Varför en evangelikal bibelsyn? Första argumentet är så här. Den evangelikala bibelsynen får med sig alla de goda poängerna i de andra bibelsynerna. Varje bibelsyn har ju en viss poäng. Det ligger någonting i det. Det är någonting den bibelsynen vill värna. Och den evangelikala bibelsynen får med sig alla de goda poängerna i de andra bibelsynerna utan att ta med deras svaghet. Så här. En liberal bibelsyn, det de vill värna om, det är ju att detta är ett människors ord. Det är människor som har skrivit det. Det är en mänsklig bok. Och jag säger 100% ja. Ja, visst är det det. Ska inte bortse från det. Vi ska ta 100% hänsyn till att det är människor som har skrivit det. Men det finns en faktor till. Att Gud har inspirerat dem. Men det betyder inte att jag behöver förneka den mänskliga sidan. Det här är människors ord om Gud. Men det är samtidigt Guds ord till människor. En existentiell bibelsyn, de vill ju slå fast att ja, men det här handlar inte om att ha bara en teoretisk uppfattning. Det här är ju ett levande ord. Det är ju detta som Guds ande använder för att tala till människor. Amen, säger jag. Det är verkligen Guds levande ord som anden använder för att tala till oss. Så det är en jätteviktig poäng. Jag håller helt med om den poängen. Men det kan ju Guds ande förstås göra ännu bättre om Guds ande först är den som har inspirerat varenda ord i Bibeln, eller hur? Det är ju extra anledning för anden att använda just de orden. Ja, kan man säga. En centrerad bibelsyn vill ju slå vakt om detta att allt i Bibeln är ju inte lika viktigt. Det är klart att det finns ett centrum. Det finns sånt som är det avgörande budskap. Sen finns det ju fullt med detaljer som kan ju varenda bibelläsare hålla med om att det finns en massa saker som, ja, det är klart vi inte tycker det är jätteviktigt jämfört med budskapet om Jesu död och uppståndelse, eller hur? Vilket årtal det hände, eller hur många soldater som var i den armén, eller var den staden låg. Det är klart att det är perifert. Och det är ju jätteviktigt att se vad som är centrum i Guds ord. Så det är en viktig poäng. Men det perifera behöver ju inte vara felaktigt. Eller hur? Det kan ju vara sant, fast det är perifert. Ja, en evangelikal bibelsyn tänker jag att ordet är inspirerat av Gud, att det verkligen är ord ifrån Gud. Men det behöver inte innebära att man tar bort någonting av de här andra sakerna. En katolsk bibelsyn vill ju slå vakt om att ordet måste tolkas, att vi måste lyssna in hur kristna tidigare har tolkat det och läst det, att vi inte ska liksom klippa av oss själva från 2000 år av Guds handlande i den kristna kyrkan. Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Det är klart att vi ska lyssna till dem som var kristna för oss. Vi ska lära oss av dem. Men däremot så är de inte en auktoritet på samma nivå som Bibeln. Så vi måste inte lyda dem, men vi ska lyssna till dem och lära av dem. När vi försöker förstå Guds ord. En fundamentalistisk bibelsyn vill ju slå fast att bibelordet är verkligen sant och tillförlitligt. Det håller, det gäller. Och vi ska vara trogna mot det. Ja, en evangelikal bibelsyn instämmer i det. Men utan att behöva liksom bortse från att det här är också ord skrivna av människor där de använder alla de litterära grepp som det mänskliga språket kan använda. Så jag tycker att den evangelikala bibelsynen, det är mitt första argument, det är den rikaste bibelsynen. Därför att den får med sig det som är huvudpoängerna i de andra. Utan att behöva ta med deras svagheter. Det är mitt första argument. Det andra argumentet, och det är det viktiga argumentet, det avgörande argumentet. Det är frågan om hur Jesus tänkte om de här sakerna. Frågan om Jesu bibelsyn. Så nu kommer det avgörande argumentet. Jag är kristen. Och det betyder ju att jag bekänner Jesus som Herre. Det är ju den urkristna kortaste bekännelsen. Jesus är Herre. Det är inte kejsaren som är Herre. Kyrios Caesar måste alla i romarriket bekänna. Och det var ju det de kristna inte kunde. Utan man bekände Kyrios Jesus. Man var konstruktiva samhällsmedborgare. Och man kunde gärna vara med och bidra i det romerska samhället. Men man kunde inte bekänna att kejsaren är den yttersta auktoriteten. Därför att det bröt mot själva grundelementet i den kristna tron. Det är Jesus som Herre och det finns ingen som är över honom. Det är därför vi är kristna, vi följer honom. Allt det vi gör och tror är ju definierat utifrån vår bekännelse att Jesus är Herre. Och därför så innebär ju att den kristne i så många frågor som det är möjligt försöker ta reda på. Vad tänkte Jesus? Hur såg han på det? Därför det är han som är min auktoritet. Och då blir det här en strikt historisk fråga. Vad tänkte Jesus om Bibeln? Precis som man kan fråga, vad tänkte Buddha om materiella egendomar? Vad tänkte Platon om sex? Det är en vanlig historisk frågeställning, vi har en historisk gestalt. Om man ställer en fråga, vad tänkte de om ett visst område? Och är vi lyckligt lottade så har vi då ett källmaterial som visar vad de tänkte om ett visst område. Och den som är kristen frågar sig, vad tänkte Jesus om Gud? Vad tänkte Jesus om bön? Vad tänkte Jesus om fasta? Vad tänkte Jesus om pengar? Vad tänkte Jesus om äktenskapet? Vad tänkte Jesus? Och då kan man ställa frågan, vad tänkte Jesus om Bibeln? Och då får man säga, han hade ju inte vår Bibel. Så delar av den fanns inte. Så då får man dela upp frågan och säga, vad tänkte Jesus om den delen av Bibeln han hade tillgång till? Finns det någonting som visar hans inställning till Gamla testamentet? De 39 böckerna förelåg sedan lång tid tillbaka och var en del av den judiska kulturen. Vi vet att Jesus läste skriften, utlade skriften, förkunnade skriften. Vad tänkte han om dess natur? Hur såg han på den? Och då är vi lyckligt lottade. Vi har ganska mycket material som visar vad Jesus tänkte om skriften. Och vi kunde använda hela kvällen till att göra ett historiskt studium av det. Men bara för att kortfattat sammanfatta det. Vi kan se Jesus syn på skriften i direkta påståenden när han uttalar sig om skriften. Han säger i bergspredikan, jag har inte kommit för att upphäva lagen och profeterna utan för att uppfylla dem. Inte en prick ska förgås. Så han ger uttryck för ett enormt förtroende för Gamla testamentet. Han kopplar all efterföljelse av honom själv till förtroende för Gamla testamentet. Om ni inte tror på Mose, hur ska ni kunna tro på mig? Det går inte att separera det här. Att, nej, men jag tror på Jesus fast Gamla testamentet. Så såg inte Jesus på det. Han kopplar samman det här. Om ni avvisar Mose, ja, då har ni avvisat mig. För det här hör ihop. I Johannes 10:35 så är Jesus involverad i en diskussion som handlar om hans gudomliga status. Och för att belägga sin gudomliga status så citerar Jesus ett lite märkligt ord från en psalm. Psalm 82. Där det står, jag har sagt att ni är gudar. Det är en psalm som i sitt ursprungssituationen handlar om jordiska domare som har blivit korrupta och som inte sköter sitt uppdrag att döma rätt. Och Gud fördömer de här domarna. Och då säger Gud till dem: jag har sagt att ni är gudar. Det betyder inte att de är gudomliga, men det betyder att ni har fått ett uppdrag ifrån mig, ifrån Gud. I den meningen att ni har ett uppdrag från Gud. I den meningen är ni gudar. Jag har sagt att ni är gudar. Nåväl, Jesus citerar det ordet, lite märkliga ordet från Psaltaren. Och så gör han ett litet inskott. Han säger så här: har ni inte läst vad som står i skriften? Jag har sagt att ni är gudar. Och så kommer inskottet. Och skriften kan inte bli om intet. Skriften kan inte upphävas. Och så fortsätter han sitt argument. Okej? Här får vi Jesu förtroende för skriften. Det som står i skriften gäller. Det är Jesus syn. Så Jesus uttalar sig i direkta påstående. Och alla påstående vi har från hans mun om skriften andas det här förtroendet. Att det gäller det som står i skriften. Men vi kan se det också på ett indirekt sätt. Det Jesus gör i sin verksamhet är att han förkunnar skriften. Han undervisar och utlägger skriften. I alla diskussioner han för så dras det alltid tillbaka till skriften. Vad står det i skriften? Ja, men hur läser du? Har ni inte läst på det stället att... Och så är hela hans undervisning hela tiden genomandad av skriften. Och vi kan säga att han själv personligen lever av skriftens ord. Från början till slut i sin verksamhet. När han börjar sin verksamhet så drivs han ju ut i öknen och frestas. Och vid varje frestelse citerar han Guds ord. Och avvisar djävulen med ord ifrån skriften. Och i sin sista timme på korset. Då är det skriftens ord som han ropar. Det är skriftens ord när han är pressad till det yttersta. Nu citerar han och saltar. Man kan historiskt säga, precis som man kan uttala sig om vad Sokrates tänkte om slavar, så kan man uttala sig historiskt om vad Jesus tänkte om Gamla testamentet. Nämligen att han såg det som Guds ord, han såg det som sant, han såg det som tillförlitligt och han såg sig själv som uppfyllelsen på en mängd punkter. Alltså att Gud har börjat förbereda någonting och nu kommer nästa steg, nu kommer uppfyllelsen. Ja, det här måste ju påverka mig som kristen. Om jag bekänner Jesus som Guds son och som Herre så behöver jag ju ta in Jesu attityd till skrift. Annars är ju inte han här på det området. Då blir ju jag eller kulturen eller någonting annat blir herre över mig på det området. Notera här att det betyder inte då att jag som kristen säger därmed ska vi börja tillämpa allting som står i Gamla testamentet. För det är ju en annan sak. Jag tror att allt i Gamla testamentet är Guds ord. Men det kan ju fortfarande vara så att i Guds ord finns det någonting som Gud har sagt till vissa personer under en viss tid. Och sen säger Gud någonting nytt för vi går in i en ny tid. Det är fortfarande Guds ord men vi ska inte tillämpa det. Och det är ju en viktig fråga när vi läser Mose lag till exempel. Att den har haft sin tid. Därför att den syftade, den skulle gälla för Israels folk fram till dess ett nytt förbund. Som det här första förbundet vittnade om. Tills det kommer på plats. Så det här måste man skilja på. Vilka ord vi idag ska tillämpa, det är en fråga, och är det här ord ifrån Gud, det är en annan fråga. Det här är ord från Gud, men det är inte säkert att vi idag ska tillämpa alla de orden, därför att Gud har sagt någonting efter att han sa de här orden som gör att vi kommer i en ny situation. Men hur är det då med Nya testamentet? Det fanns ju inte, så det kan ju inte Jesus säga någonting om. Och det är ju för oss då den avgörande bibeldelen. Eller, det går inte att vara kristen utan den bibeldelen. Men det går faktiskt att säga någonting om hur Jesus såg på Nya testamentet. På följande sätt. Jesus utsåg apostlar. Och det är väldigt tydligt markerat hur viktigt det här var för Jesus. Han har en bönenatt i gemenskap med fadern och sen utväljer han de 12 som kallas apostlar. Sen är det ytterligare några, det är en lite större skara sen som blir apostlar, men de 12 är ju helt centrala där. Att vara apostel, det betyder att vara ett befullmäktigat ombud. Ni vet, ibland så är det så att man får företräda en annan person på ett årsmöte, så har man kommer med en underskrift. Jag får lov att lägga min röst för den här personens och den här personens vägnar. För jag, eller man går till, man ska hämta ut en vara, så är man befullmäktigat ombud. Man får lov att göra bankaffärer eller hämta någonting i en annan persons namn. Men då måste du vara helt klart med den personen. Och den personen har gett en den här auktoriteten. När Jesus utser apostlarna så gör han det för att han behöver en grupp människor som kan tala å hans vägnar. Och han ger dem auktoritet att tala å hans vägnar. Den som hör er, hör mig, säger han till dem. Och så får de ett speciellt löfte om den helige ande. Löftet om att, ni kan komma ihåg det står på ett ställe, att jag ska sända er anden och han ska leda er till hela sanningen. Det är faktiskt inte ett specifikt löfte till varje kristen, utan det är ett löfte till apostlarna. Jesus säger, ni kan ännu inte bära allting. Jag kan inte tala om allting för er, för ni förstår det inte nu, innan hans död och hans uppståndelse. Men anden kommer och han ska leda er till hela sanningen. Så det är ett speciellt löfte om att de ska få vägledning och förstå det här märkliga som nu skulle hända med Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd. Och så vägledes de till hela sanningen. Och därför så menar jag att vi har anledning att tänka om Nya Testamentet att det är förberett av Jesus själv. När han har utsett en grupp människor. Han har gett dem sin auktoritet. Och de har fått ett speciellt löfte om andens vägledande. Alla kristna får anden som gåva. Men de har också ett speciellt löfte om att bli vägleda till hela sanningen. Och därför så väljer jag att följa apostlarnas undervisning. För de talar å Jesu vägnar. När jag pratar med studenter om det här, då får jag nästan alltid en invändning. Det är roligt att jobba med studenter, därför att de är förstås väldigt frimodiga att göra invändningar och komma med kritik. Och de säger, ja visst, det här låter ju fromt och bra, men det där är ju ett klockrent cirkelargument. Du håller ju på att bevisa Bibeln utifrån Bibeln. Det här kan vi ju inte köpa. Det här är ju bara total rundgång. Det är ju inget hållbart argument. Måste man försöka reda ut det. Och jag är inte så förtjust i cirkelargument. De väger ju ingenting. Det gäller ju att ha lite logisk stringens. Här är det ett cirkelargument, kan vi ju lägga det åt sidan. Det väger ju ingenting. Om man har förutsatt det man ska bevisa, har man ju inte bevisat någonting. Då har man bara förutsatt någonting. Kan vi bara sätta igång och predika rakt ut och inte försöka ge någon argumentation, eller hur? Så det här är jätteviktigt. Har jag presenterat ett cirkelargument? Alltså studenterna, de skulle säga att det du har gjort här nu, det är att du säger så här. Vi vet att skriften är inspirerad, eftersom Jesus Guds son påstår det. Och vi vet att Jesus är Guds son, eftersom den inspirerade skriften påstår det. Så det här är anklagelsen. Du bara går runt i cirkel här. Du förutsätter hela tiden det du ska bevisa. Och det här är ett cirkelargument, det som står på skärmen här. Vi vet att skriften är inspirerad eftersom Jesus påstår det. Vi vet att Jesus är Guds son eftersom skriften påstår det. Men det är inte det här jag har gjort. Det är inte det här jag har gjort. Vad är det jag har gjort då? Jo, jag har gjort så här. Det är inget cirkelargument, utan jag har läst evangelierna som en historisk källa om Jesus från Nazaret. Helt utan någon bibelsyn. Utan ett antagande om att allt som står där måste vara inspirerat av Gud eller sant. Jag kan läsa det precis som man läser vad Platon säger om Sokrates. Eller vad buddhistiska källor säger om Buddha. Eller vad svenska historiska källor säger om Gustav Vasa. Och försöka plocka fram, vad kan vi veta om Gustav Vasa? Eller vad kan vi veta om Sokrates? Eller vad kan vi veta om Jesus? Den stora religiösa läraren Jesus som blev orsak till kristendomen. Vad kan vi veta om hans syn på pengar eller hans syn på gamla testamentet? Och så läser man det som en historisk källa utan att ha en bibelsyn med sig. Jag behöver inte utgå alls från att det är inspirerat av Gud eller att det har rätt i allt det säger. Jag kan läsa evangelierna som en historisk källmaterial om Jesus från Nazaret. Utifrån den läsningen så kan jag komma till tro på Jesus som Guds son. Och det här sker ju hela tiden, utöver hela världen. Tänk på alfakurser. Då blir människor intresserade av existentiella frågor. Man börjar bli intresserad av kristen tro. Man går med i en alfakurs och så börjar man bara ta reda på fakta om Jesus från Nazaret utan att ha en bibelsyn. Och så läser man evangelierna och så blir man övertygad. Han har ju rätt till det han påstår. Och så kommer man till tro på Jesus, att han är Guds son. Och det gör man utan en specifik bibelsyn. Sen när man har kommit till tro på Jesus som Guds son, så går man ju tillbaka till samma texter och börjar ställa frågor. Men Guds son, vad säger han då om pengar och sex och Gud och bön och gamla testamentet? Och så får man en bibelsyn av Jesus. Det här är faktiskt en argumentation i en alldeles rak linje. Jag läser evangelierna som historisk källa. Jag kan komma till tro på den person som det källmaterialet beskriver, nämligen Jesus, att han är Guds son. Utifrån min nya tro på Jesus som Guds son läser jag om materialet med frågan, vad säger Guds son om gamla testamentet? Och så får jag en bibelsyn av Jesus. Och då har jag inte förutsatt det jag ska bevisa. Det är en alldeles rak linje. Så jag menar att detta är en giltig argumentation. Och för mig är detta det avgörande argumentet. Jag har min syn på Bibeln utifrån hur jag uppfattar att Jesus såg på gamla testamentet och hur han förberedde nya testamentet. Och det är på grund av Jesus som jag har den bibelsynen jag har. Och det hänger ihop med att jag bekänner honom som Herre. Hur skulle jag då kunna ha en annan uppfattning än vad han hade? Så, för att förtydliga det här ytterligare. Vi tror inte att Bibeln är inspirerad bara för att Bibeln säger att den är inspirerad. Det är liksom igen ett cirkelargument, eller hur? Jag tror inte att Bibeln är inspirerad bara för att Bibeln säger att den är inspirerad. Vi tror att Bibeln är inspirerad därför att vi tror på Jesus och det finns goda historiska skäl att tro på Jesus. Jesus ger auktoritet åt både gamla och nya testamentet. Och gamla och nya testamentet talar om Bibelns inspiration. Därför tror jag att Bibeln är inspirerad. Då har vi igen en alldeles rak linje. Inte ett cirkelargument. Poängen här är att min bibeltro är en följd av, en konsekvens av min Jesus-tro. Det är Jesus-tron som har prioritet och det är den som ger mig min bibeltro. Och det här är för mig en väldigt viktig liksom hierarkifråga, så att säga. Vad är ytterst i min tro? Ja, det är faktiskt inte en bok, utan en person. Ytterst i min tro finns inte en bok, utan en person, Jesus. Men den här personen legitimerar ett skriftligt budskap, det vi har i Bibeln. Och eftersom han ger auktoritet åt boken, åt texten, åt det innehållet, så tar jag emot det innehållet. Men det är inte en bok som är överst i min tro, det är en person. Men den personen hänvisar mig till den här boken och säger, det är jag som har talat genom den. Och därför så tar jag emot den boken. Så det här är viktigt. Bibeltro är en följd av Jesus tro. Jesus tron kommer först och är överst. Det är Jesus som är Herre. Men från det följer, jag tar emot Bibeln som hans ord. Om jag ska försöka datera upp här hur långt jag kommit i argumentationen. Jag försöker presentera argument för en evangelisk bibelsyn. Och då har jag nu haft två argument. Första argumentet var, jag tycker den får med sig alla de viktiga poängerna i de andra bibelsynerna. Så det är den rikaste bibelsynen. För det andra, det som är det avgörande argumentet. Det är så här Jesus såg på Bibeln. Jag bekänner honom som herre, därför vill jag ha samma bibelsyn som Jesus. Och nu kommer det tredje och sista argumentet. Och sen ska vi öppna upp för samtal och diskussion. Det tredje och sista argumentet, det är att detta verkar stämma med bibelböckernas egna anspråk och med de bibliska författarnas anspråk angående vad det är för litteratur. Om man börjar läsa i Bibeln, då är det precis som Björn sa här i inledningen, att man möter en mängd anspråk angående vad det är för sorts bok man nu håller på att läsa. De anspråken finns inte i varenda bibelbok och de är inte jämnt utspridda, men de finns på många olika ställen i både Gamla och Nya testamentet. Och det går inte att läsa den här boken utan att liksom förhålla sig till detta. Och det är fyra anspråk som liksom de växer i hur specifika de blir. Det börjar allmänt och slutar med en väldigt specifik punkt. Men fyra anspråk som möter på massor med ställen i gamla och Nya testamentet. Och de är så här. Och jag ger ett textställe från GT och ett textställe från MT som skriftbelägg för det jag nu påstår. Det första anspråket är att bibelböckerna påstår att Gud har talat till människor. Att han som är skaparguden, som har skapat hela universum, han har talat till människor. Och det betyder inte att det är inte en metafor eller någon sorts symbolspråk, utan Gud har verkligen talat till människor. Så det kan sägas om Mose att Gud talade med Mose ansikte mot ansikte, som den ena människan talar till den andra. Han talar på Sinai berg så att folket hör hans röst. Han kommer till Saul på vägen till Damaskus. Och det står att den uppståndne Jesus talar på hebreiska. Han sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han talar från himlen när Jesus döps. Detta är min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom. På förklaringsberget. Ur molnet kommer en röst som säger: detta är min utvalde. Så, Bibeln påstår att Gud har talat på alla möjliga sätt. Han har talat i drömmar och visioner och indirekt och så. Men han har också talat ansikte mot ansikte, som den ena människan talar till den andra. Låt mig göra en litet förtydligande där. Jag märker att fler och fler kristna fastnar i tankegången att när Bibeln talar om Gud på det här konkreta sättet, att man hör hans röst, eller det talas om att talas om Guds arm och Guds hand, eller att Mose ser Gud på ryggen. Jag stöter på fler och fler kristna som får för sig att det där ska tolkas bokstavligt också, alltså att Gud skulle ha en kropp. Och om du har röst, att han då skulle ha ett stämband. Och det måste vi ta absolut avstånd ifrån. Gud är ande, enligt Jesus. Gud är ett andligt väsende. Och det faktum att vi är skapade i hans avbild, det betyder inte att han ser ut som vi i fysisk mening. Och har kropp och ben och näsa och mun och sånt där. Utan att vi är Guds avbilder, det är ju att vi på andra områden, i detta att vi kan tänka och älska och skapa och välja och så, att vi egenskapsmässigt liknar Gud på ett antal områden. Men Gud själv är ande. Och om man gör Gud till en fysisk varelse med en kropp, då begränsar man Gud. Då är inte Gud oändlig. Då måste Gud finnas i någon sorts rum. Då Gud underställer det rummets dimensioner. Eller hur? Och då är inte Gud suverän. Så Gud är ande. Men det är klart att han kan låta en röst höras. Precis som vårt stämband kan skapa ljudvågor så det blir en röst. Så är klart att Gud kan skapa ljudvågor så att det blir en mänsklig röst utan att han har ett stämband. Eller hur? Så vi inte misstolkar det här. Men det verkar alldeles uppenbart att själva kommunikationen ska inte förstås metaforiskt eller symboliskt. Det är verklig kommunikation på mänskligt språk, på hebreiska till till Paulus. Verkliga ord som Gud har talat. Ja, det är slutparentes. Första anspråket, Gud har talat till människor. För det andra, Gud har talat genom människor. Han har sänt människor att frambära det som han har talat till dem, så att det sen får bli ett budskap genom dem. Så att människor framträder och säger, så säger Herren. Och så blir de hans språkrör. Väldigt intressant ord i profeten Haggai, kapitel 1, vers 12. Profeten Haggai 1:12. Och det här, vi har ju det i alla de små profeterna. Om man läser 12 profetboken, de små profeterna. Alla börjar ju så här. Detta är Herrens ord som kom till den och den profeten när den och den var kung. Eller hur? Detta är Herrens ord som kom till, kolon. Och så frambär profeten det ord som han har fått ifrån Gud. Så Gud talar genom profeten. Och om man hittar Haggai bok. Haggai bok. Mellan Sefania och Zakaria. Haggai bok. Kapitel 1, vers 12. Så står det så här. Zerubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket, och så kommer det jag vill understryka, lyssnade till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggai sa på uppdrag av Herren, deras Gud. Man lyssnade till Herren, sin Gud, när man lyssnade till profeten Haggai, för han talade på uppdrag av Herren. Folkbibeln har en liten annan formulering, men tankeinnehållet är precis detsamma. Gud talade genom profeter. Paulus säger i första Thessalonikerbrevet att han tackar Gud för att de tog emot hans undervisning, inte som människors ord, utan som Guds ord, vilket det verkligen är. Så där förkunnar Paulus som Jesu apostel, och så tas det emot som om Gud talade genom honom. Så Gud har talat till människor, han har talat genom människor. För det tredje, Gud har sen befallt att människor ska skriva ner det som han har talat till dem och genom dem. Och det där är ju väldigt viktigt för oss. Vi hade ju inte haft någon som helst nytta om Gud hade talat till och genom människor. Och så hade inte detta steg skett. För vi var ju inte där när han gjorde det, eller hur? Hade vi inte vetat någonting. När Jeremia är profet så är han då väldigt kritisk mot det religiösa ledarskapet, och han är kritisk mot kungen, och han frambär en massa domsprofetier. Och kungen blir ju fruktansvärt irriterad över den här domsprofeten som dömer ut honom hela tiden och avslöjar hans synd. Så kungen befaller att alla de här profetierna som Jeremia har skrivit ner, de ska brännas. Och kungen tänker, ha! Jag kommer undan den här eländiga profeten. Jag bara bränner upp alla hans skrifter. Så de kastas i elden. Och allt som Gud har talat till Jeremia och genom Jeremia, som han sen har skrivit ner, det bränns upp. Men vad händer då? Kommer Gud till Jeremia och till hans sekreterare och säger, du ska skriva upp alltihopa igen. Och så befaller Gud att de uppbrända profetierna, de ska skrivas ner igen. Och det är därför vi kan läsa dem. För att Gud befallde att det skulle skrivas ner. Om man läser Moseböckerna så ser man att
Och han skrev efter Jeremias diktamen ner i den allt som hade stått i den bokrulle som var uppbränd.
Just det.
Och till detta lades många liknande ord.
Just det, så det kommer ju mer profetier. Ja. För Gud är ju inte färdig, så att säga. Det är Jeremia 36 när Baruk skriver ner. Mose har en loggbok där han skriver ner orden från Gud. Det står på många ställen hur Mose skriver. Gud talar till honom och sen skriver Mose ner. Han skriver i boken. Och det är därför vi har de fem Moseböckerna. Därför att Mose skrev ner det som Gud sa till honom. I Romarbrevet 16. Och vi läser inte det kapitlet så ofta, därför att det består ju nästan bara av hälsningar och en förfärlig massa individer som vi inte känner till, men som Paulus var jätteglad för och tackade dem och sådär. Men Romarbrevet 16 så finns där en liten intressant kommentar. Romarbrevet 16. Det är personliga hälsningar. 20-tal namn. Det är fantastiskt om man börjar läsa där. Man blir alldeles uppmuntrad av Guds folk, hur alla är överlåtna åt evangeliet och de olika gåvorna och olika starka sidor i personligheterna, allt ställs i Guds rikes tjänst, och Paulus glädjer sig över hur man då står tillsammans och får Guds ord att spridas. Men han kommer till vers 26 här med avslutande hälsningar och avrundar hela romabrevet. Så står det så här, jag läser från vers 25: honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Och i den förkunnelsen, där är en hemlighet som avslöjas, som från tidens början varit outsagd, men nu har uppenbarats och på den eviga Gudens befallning gjort känd. Och här ser ni det jag pratade om uppenbarelse. Det har varit dolt, men nu har det avslöjats. Och på Guds befallning har skynket rats under, har man uppenbarat det. Och så kommer, det har gjort känd med hjälp av profetiska skrifter. På den eviga Gudens befallning har det gjort känt genom profetiska skrifter. Så varför har det skrivits ner? För att Gud har befallt det. På den evige Gudens befallning har det skrivits ner. För att alla folk ska föras till lydnad i tron. Så Gud har befallt att det ska skrivas ner. Ja, tredje steget. Och så kommer det fjärde steget. Det nedskrivna är inspirerat av Gud. Och är därför Guds ord. Därför att Gud har varit med i själva nedskrivningsprocessen också. Gud har talat, då är han ju med. Gud har varit med profeter och apostlar när de har framfört det. Så Gud har talat igenom dem. Så har han befallt att det ska skrivas ner. Och sen har han förstås varit med i nedskrivningsprocessen. Så att det de skriver är inspirerat av Gud. Och de två viktigaste orden i Nya Testamentet här är ju andra Timoteusbrevet 3:16. Ett av de här många 3:16 orden. Jag tror kanske att det mest är en tillfällighet, för det är ju gjort långt senare i kyrkohistorien när man satte kapitel och versnumreringen. Man kan notera att det är ett antal mycket kärnfulla verser i Bibeln har just hamnat på 3:16. Och andra Tim 3:16 är en sån här nyckelvers. Andra Petrusbrevet 1:21 är en annan. Och vi ska läsa de två bibelställena om Bibelns inspiration. Ja, vi ska läsa de orden här, men bara som en sammanfattning av de här fyra punkterna. Författarna till Bibelns böcker gör utspritt genom Bibeln anspråk på att det de har skrivit är Guds ord. Att Gud har talat till dem, genom dem, befallt dem att skriva ner det, och att det de har skrivit ner är inspirerat av Gud. Och nu får vi här då en samklang mellan Jesus syn på Bibeln och vad Bibeln säger om sig själv. Och det gör ju att de två argumenten är inte bara två fristående argument. De samspelar och stärker varandra. Det finns en enhetlighet här, en enhetlig bild som stärker argumentationen. Författarna gör anspråk på att det skrivna är Guds ord. Om vi går till andra Tim 3:16. Så står det så här, nyckelord om inspiration. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det är Paulus som skriver. Han skriver om Gamla testamentet. Och notera här nu, vad är det som är inspirerat? Det är varje bok som är inspirerad. Alltså, huvudtanken här verkar inte vara att författaren liksom kände sig väldigt inspirerad när han skrev. Vi kan ju använda ett sånt ord när någon, om man skriver saker, så vet man att man plötsligt kan komma in liksom i the flow. Plötsligt känner man att nu flyter det lätt, nu blir man inspirerad. Nu är man liksom, det är faktiskt inte. Det gjorde säkert de bibliska författarna vid många tillfällen. Att de kände verkligen liksom. Men det är inte det som är själva poängen. Paulus var säkert väldigt inspirerad när han skrev första Korinthierbrevet 13. Han måste ju känt av vilken kraft det är kärlekens höga visa där, eller det är det är ju litteratur i absolut världsklass. Men det är inte det det handlar om. De har varit väldigt inspirerade på det sättet, i känslan ibland när de skrev. Men andra gånger när de har gjort efterforskningar, som när Lukas ska göra efterforskningar, satt sig in ända från början i evangeliet, det är historiskt liksom mer vetenskapligt forskningsarbete. Det är ganska arbetsamt. Så inspirationen är inte deras känsla. Det är inte heller så att det syftar på att när man läser det här så blir man väldigt inspirerad. Det är ju så sant. Det vet vi om, att Gud talar genom sitt ord och det inspirerar oss att leva i tro och följa Jesus och så. Men inte det syftar på. Utan det som sägs här är att det är själva böckerna, texterna, är inspirerade av Gud. Oavsett hur det kändes för författaren när han skrev det. En del saker skriver ju Paulus under tårar, eller hur? Detta skrev jag till er under tårar. Jeremia bok är fylld av tårar. Så det har varit smärtsamt, inte glädjefullt inspirerat att skriva. Men boken är inspirerad av Gud, så det är texterna som är inspirerade. Själva ordet inspirerade kommer från ett grekiskt ord som har med andning att göra. Och betyder ordagrant att det är utandat av Gud. Varje bok i skriften kommer från Guds mun. Alltså andedräkten kommer ju från munnen. Det här är en utandning från Guds mun. Alltså varje bok i skriften kommer från Guds mun. Det är vad inspirationen betyder. Alltså att Gud personligen backar upp det som står i hans ord. Det andra ordet är Petrus, så vi har de två tunga apostlarna, Petrus och Paulus, som är väldigt tydliga. Petrus skriver i andra Petrusbrevet: ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord ifrån Gud. Här har vi, ni ser, jag har highlightat tre faktorer i gult här. De tre faktorerna som gör... vad gör Bibeln till det den är? Det är människor som har talat. Det här är en mänsklig bok. Människor har talat och skrivit. Människor. Samtidigt så är det ord ifrån Gud. Hur i all sin dag kan det som människor talar vara ord ifrån Gud? Jo, det finns en förmedlande, sammankopplande faktor. De var drivna av Guds ande. Och därför är Bibeln fullt ut människors ord och fullt ut Guds ord. Därför att människorna var drivna av Guds ande. Och därför blev det människorna skrev det som Gud ville kommunicera. Och därför så är det hans ord. Så, då har jag tre argument för den evangeliska bibelsynen. Evangelikala bibelsynen. Få med sig alla poängerna i de andra bibelsynerna. Det stämmer med det som Jesus har sagt. Det stämmer med de anspråk som vi möter i bibelböckerna själva. Och för mig blir det tre tunga argument. Det finns förstås motargument. Det finns problem. Men det finns inga motargument som jag ser det. Eller problem som väger upp tyngden i de här argumenten. Och därför så står jag med stor övertygelse för synen att hela Bibeln är Guds ord.